Ja, det är Åke Sandin det här. Numera gör jag ju nästan bara radiotuff och det är ju verkligen inte bara. Men ibland gör jag ett undantag och gör en minst en halvtimmes intervju med någon intressant människa. Och här en veckan träffade jag Majid Sharif, förtjusande kvinna som bor i Handen. Men vad har du för konstigt namn? Maria Svensson hade varit lätt vanligare i Sverige.
Ja, men först och främst tack för att du har bjudit mig till intervju. Och sen, det är mitt namn. Jag kan inte göra någonting åt det. Dessutom, Majid är en jättevackert namn på persiska. Och,
är det persiska?
Ja, det är persiska. Och det är pappa som har valt det här namnet för mig.
Vad betyder det? Ros? Eller?
Det betyder alldeles ljus. När solen och månen skiner tillsammans i himlen. Och det är alldeles ljus. Det namnet kommer därifrån.
Har ni så poetiska namn i Iran? Det visste inte jag.
Ja, faktiskt vi iranier lever med poesi. Det är från tusen år sedan tillbaka. Poesi är en del av vår historia. Är en del av människors liv.
Jag tänker bara på Gilgamesh, eposet och liknande. Är det poesi också? Är det inte persiska vi har bort med nu?
Nej, jag vet
inte. Det kanske var det Irak. Man blandar ihop.
Ja,
vi västerlänningar blandar ihop Irak och Iran.
Om det är två olika länder, två olika sätt att leva, med två olika historier bakom sig. Men vi har gemensamma namn, religion och massor med saker som är gemensamma. Det är självklart även namn och
varför sånt. Lämnade du detta poetiska land, Persien, Iran och kom till Sverige då, Majid?
Jag kom inte till Sverige direkt från Iran. Vi bodde i Frankrike. Min man höll på att skriva doktorsavhandling där efteråt när han blev klar med sin avhandling. Han fick erbjudande här i Sverige som gästforskare.
I vad då?
I sociologi och huvudämne islam. Hur islam växer. Och på ett kulturellt sätt. Vad har islam att bjuda? Och han var forskare, det är inte en troende. Och det är därför.
Vad sa du, var han inte troende?
Nej, han var forskare.
Jag trodde att alla i Iran var
jo, alla
fanatiskt troende på profeten.
Nej, tyvärr, det är inte så. Det är en del av Iransk befolkning är troende. Men jag vågar inte säga. Hela befolkningen är troende. Men vi har iranska forskare i teologi på alla möjliga sätt.
Majid Sharif, när var du senast i en moské? Vänta, får kvinnor gå i moskén?
Ja, det gör man.
Ja, men när man ser bilder på knäböjande muslimer, då är det bara killar och gubbar.
Ja, tyvärr.
Får ni sitta i längst bak eller vad då?
Ja, kvinnor får gå till moské.
Ja.
Men de har en liten plats för sig själv. Och om jag skulle beskriva en moské, det är män som står framme och sen kvinnor bakåt. Och det är ett sätt som kom fram.
I svenska kyrkor hade vi ju förr i världen män på ena sidan, svärdsidan, och på den andra sidan, mittgången i kyrkan, fick kvinnorna sitta.
Ja, så. Men i moské, även du har två sidor, en för män och en för kvinnor.
Ja.
Och kvinnor måste stå lite bakåt.
Ni vet er plats, ni persiskor, iranskor. Jag frågade dig när du senast var i en moské, Masjid, svara nu ärligt.
Ja, ärligt talat, det är ungefär 50 år sedan tillbaka när min farmor levde och hon brukade särskilt kvällar gå till moské för bönerna. Och jag kommer ihåg att hon brukade ta mig med sig dit då. Och jag tyckte det var spännande eftersom alla andra barn också från olika familjer brukade samlas där. Och på gården på moské, vi kunde leka och ha lite roligt. Men efteråt, det blev inte ett värdesystem för mig själv som jag skulle välja och vara i moské.
Så kort sagt, du är inte så religiös lagd?
Det är jag inte.
Nej.
Men jag är intresserad av religionens historia, oavsett vilken religion. Det är spännande för mig att fördjupa mig hur det har gått för folk, platser som man började tro på en religion och anpassade sig.
Typ efter. Mekka och Medina.
Ja, överallt.
Har de religiösa ledarna, ayatollor och mullor och vad de nu heter, stor politisk makt fortfarande i Iran?
Ja, stämmer. Exakt. Det är egentligen det de som har politiska makten i Iran.
Den nya ledaren då, Rouhani, vad heter han?
Rouhani.
Är inte han ganska liberal? Är han också religiös?
Ja, först och främst han är mulla.
Ja.
Och han är president i Iran.
Mm.
Han är liberal, ja. Han är väldigt mjuk som person. Men vi ska inte glömma det. Han är president i ett system som har redan valt på shia lagar.
Shia-religionen.
Skulle leda landet.
Försöker han inte reformera Iran och lätta på det religiösa eller politiska trycket?
Det försöker han. Jag kan inte säga att han gör ingenting. Men det gäller att det här som han gör, allt innebär hans religion, hans tolkning av religionen. Och det är många gånger stämmer inte för det här behovet som kommer från folk. Mm. Man vill leva i ett demokratiskt samhälle. Man vill leva med nya, moderna värderingar. Och det är därifrån konflikten uppstår.
Mm. Du jobbar nästan i Tyresö, Masjid Sharif. Vad jobbar du med?
Jag jobbar som handledare i Skarpnäcks ungdomsboende. Jag tar hand om...
Ligger det i Skarpnäck?
Ligger mellan Skarpnäck och Tyresö.
Skruva.
Ja, jaha. Ligger där då. En jättefint hus. Vi jobbar där då.
Och du var handledare, sa du?
Ja, för ensamkommande barn. Tack och lov Sverige har upptäckt att det kommer barn faktiskt under 18 år som flyktingar.
Och tonåringar framförallt.
Tonåringar,
va?
Ja.
Mm.
Och de behöver annan sort av handling eller utifrån den här barnkonventionen, då skulle man kunna...
De behöver samhällsstöd mer än andra barn.
Ja,
de har inga föräldrar här.
De har inga föräldrar. Och tack och lov Sverige har tagit hand om dem.
Hur kommer det sig att ensamma tonåringar kommer till Sverige? Det är ganska många av dem. Har de rymt från sina föräldrar eller är det välbeställda, ganska rika föräldrar som har skickat dem till Europa?
Men först och främst, vi ska inte glömma det, oavsett fattiga eller rika barn kommer från område som de hamnade i en konfliktzon. Och vissa föräldrar samlar pengar eller är beredda att lägga jättemycket pengar för att kunna rädda deras barns liv.
Ja.
Även kanske man är inte riktig, man är inte rik, men ändå man vill lägga ner pengar för att rädda livet av de unga
barn. Ja. Var kommer de flesta ifrån? Vilka länder?
De kommer från olika länder. Just nu vi har ungdomar från Afghanistan, från Somalia, från Eritrea. Det kommer från alla möjliga håll i världen. Men,
du kan jättebra engelska och franska för du har bott där. Du kan farsi, alltså det iranska språket, och du kan svenska. Men det har ju ingen nytta av när det kommer en somalisk ungdom eller någon från Afghanistan.
Ja, vi ska inte glömma det. Vi bor i en ny värld. Jag träffade många faktiskt, även somaliska barn som kan en del engelska. De kan uttrycka sig. Det här digitalvärlden även påverkade deras liv också. De kan uttrycka sig med korta, väldigt enkla fraser även på engelska. Och de är villiga, de har ett mål framför sig i Sverige. Det är därför från
är de första, ambitiösa?
De är ambitiösa från första veckan. De börjar att lära sig svenska.
Och det gör de.
Ja, de är unga och faktiskt den här processen går väldigt, väldigt fort om man jämför med kanske en vuxen flykting.
Har ni skolundervisning där i Skrubba?
Inte på ett pedagogiskt perspektiv. Ja. Men vi hjälper dem vardagen. Vi lär dem svenska så mycket som det går.
Ja.
Och dessutom vissa skolor som Skarpnäck, som Nackaskolan har tagit ansvar för dem och de har SFI-kurser och
våra svenska för invandrare.
Svenska för invandrare, de går dit och lär sig svenska. Och vi som jobbar där på boendet, vi ser faktiskt efter dagar, efter veckor att hur snabb de har lärt sig komma tillbaka och använder vissa ord på svenska och sådär. Och hos de ungarna är jätteviktigt så fort som möjligt att komma i kontakt med svensk samhälle.
Mm.
Tjejer till exempel. Och då blir det, man blir riktigt...
Vad sa du, tjejer? Vadå?
För att kunna...
Det är de flesta pojkar som kommer.
Ja.
Är det några flickor som kommer?
Det är mest pojkar som kommer. Mm-hmm. Vi vet att alla vet att det är inte lätt för en familj i något land som lämnar sitt barn i smugglarnas hand.
En flicka kan komma på väldigt avvägar på vägen till Sverige.
Men tack och lov vi har modiga tjejer som har tagit på sig och har kommit till Sverige från Somalia, från Eritrea.
Det finns det. Du sa att det var ett fint hus där i Skrubba där de här ensamkommande ungdomarna bor. Vet du vad Skrubba var för 50, 60, 70 år sedan?
Ingen aning.
Det var hem för vanartiga barn. Det är du. Du ser där på vägen en skäggig farbror längst ner.
Ja.
Roland Schütt, författare till succéboken Kodispellan.
Oh.
Han var en sån där värsting, ansåg man i alla fall, på 20-talet någon gång. Och då hamnade han på Skrubba.
Ja, men nu bor trevliga ungdomar från olika delar av världen som är ambitiösa och vill starta på ett nytt liv i ett nytt hem.
Går det bra för dem? Har du någon historik över hur det går för ensamkommande? En del försvinner ju. Det blir tidningsrubriker om att nu har så många försvunnit på något mystiskt sätt.
Ja, om jag delar din fråga till två. Det är första, om det går bra för dem. Ja, vi försöker att ge dem en bra start. Det är jätteviktigt. Men som du säger, ja, det finns barn, ungdomar som försvinner. Men tyvärr, Immigrationsverket har gett ett begrepp som sägs frivillig avvikelse till de som försvinner.
Jaha.
Än så länge som vi har det här begreppet som kanske är juridiskt begrepp. Och då man letar inte ordentligt efter dem. Man är inte jätteorolig efter dem.
Nej, man kollar inte upp var de tar vägen och försöker
det är
få tillbaka dem. Mm. Det går ju rykten om att de kommer in på kriminella vägar eller att de utnyttjas sexuellt och möjligt.
Då måste vi fråga vad kommer att hända för dem.
Ja.
Och vem vill ta ansvaret? Ja. Vem vill...
Men de flesta av de här går det bra för, alltså. De blir ganska goda svennar så småningom.
Förhoppningsvis som har en annan bakgrund. Det här kan vi inte glömma det.
Nej.
Varje invandrare i det här samhället har en annan bakgrund. Och det kan bli bara vart om man kommer i rätta händer faktiskt.
Här har jag en ganska tjock bok. Märkligt ord på två olika språk. Och författarnamnet är ditt. Det står Majid Sharif. Men sen heter boken My name is Nili. N-I-L-Y. Är det ett iranskt namn?
Ja, det är en iransk
namn. Är det någon självbiografi?
Det är inte självbiografi, men det är ett ämne som har funnits i min fantasivärld. Och eftersom jag är författare har jag skrivit några böcker på persiska.
Har du det förut?
Ja.
Jaha, jag tror det här var din debutbok.
Nej.
Och tyvärr har jag inte läst dessa böcker. Ja. Jag kan inte ens begripa en enda bokstav på
persiska.
Persiska.
Ja, det är femte boken faktiskt.
Oj.
Mm. Och det är en enda bok som har blivit översatt på engelska. Men resten av mina böcker, det är på persiska.
Vad handlar de böckerna lite kort om? De fyra böckerna, var det kärleksromaner eller vad? Äventyr eller vad då?
Jag är en författare som satsar mycket på barndom hos mina karaktärer i mina böcker. Därför att jag tror att det är barndom, hur man blir bemött, hur man blir sedd som ett barn, kommer att påverka vårt liv i framtiden.
Det är många psykologer som brukar säga likadant.
Ja, eftersom i grund och botten jag har inlärningspsykologi som huvudämne i min masterutbildning som jag har skaffat mig i Sverige.
Jaha.
Då blir det nästan självklart att jag också tillhör den gruppen som satsar mycket på barndom.
Mm.
Och att beskriva barndom hos ett barn, det är stjärna till mina romaner.
Mm. Jag har ju läst den här engelska delen av en bok, My Name is Nili. Och det handlar ju om Nili, en liten, man får träffa henne när hon är 4-5 år. Och sen följer man henne fram till 18-19 års åldern.
Stämmer, exakt.
Men jag blev förvånad. Jag funderade på den här författaren innan, alltså du, Marcin, var du en sån där bråkig, uppkäftig, lite halva social flicka när du följde farmor till moskén i Teheran? Eller hon använde ju ganska hårda ord, och hennes mamma också. De ska döda varandra om de säger ditten och datten och dutten. Och det är mycket sådana ord i persiskan.
Ja, det finns sådana ord på persiska. Men mitt mål var att beskriva en jätteharmonisk familj. Pappa, mamma, två barn.
De var inte alls harmoniska, tycker jag.
I början, innan olika händelser.
Ja.
Det är, som hon beskriver, väldigt harmoniskt liv, och plötsligt pappa hamnar i en olik händelse.
Han drabbas av en väldigt svår olycka.
Ja.
Något ras, broras eller vad sköt
han det var? Ja, pappa är ingenjör och han håller på att bygga vägar och broar.
Ja.
Och en gång ett bro som ramlas ner, rasas ner.
Och han blir i stort sett, han blir invalid för livet, nästan levande lik.
Pappa blir en levande lik, ja, stämmer. Det är en karaktär som jag har valt för pappa. Men jag ville visa det. I en sån situation, det enda som händer, det är små barn försvinner i vuxnas ögon, vilket har hänt för Nili direkt när pappa hamnar i sån situation.
Man glöms hon bort, menar du?
Hon glöms bort. Man ger inte henne möjlighet att bearbeta sina känslor. Det här rädsla som hon har fått det. Det är pappa som hon har förlorat det. Men däremot, man är upptagen med massor med andra saker. Bland annat att kunna flytta till Sverige. Det resten av boken, det är en familj med en levande lik pappa som hamnar i Sverige. Även in i Sverige.
Men de skickar ju iväg honom till Iran.
Ja, så småningom, eftersom han är oanvändbar på något sätt som begreppet pappa.
Man måste ju mata honom, och
han sitter
i någon rullstol och ständigt halsovande eller något sånt där.
Och mamma, hennes värld rasade ner. Att hon ville vara mamma till två härliga tjejer, om de ska utbilda sig och livet går vidare.
Men mamman är ju ganska elak också i boken.
Mamma är elak.
Eller bitter i varje fall.
Mamma
är besviken på lilla Nili.
Det är hon faktiskt. Och anledningen är att hon är väldigt, väldigt rädd och nästan maktlös inför allt som har hänt för henne. Istället att
du menar makens död med mig då?
Makens, hennes liv i Sverige och det här anpassningsprocessen i Sverige. Att hitta jobb, att kunna språket, att vårda två små tjejer. Att vara mamma för två tjejer som en av dem är inte riktig tjej som mamma önskade sig.
Men som en röd tråd i din bok My Name is Nili Masjid Sharif, så går det ju att den där lilla flickan Nili, hon är väldigt angelägen om att få åka och träffa sin pappa. Hon gnällde ju år efter år efter år att jag vill se min pappa igen. Han som sitter som ett organ, ja visst, nere i Iran.
Ja.
Hur kommer det sig? Hon måste ju veta att det inte är mycket bevänt med pappan, tyvärr.
Jag försökte beskriva att det här känslan som en Nili som ett litet barn hade för sin pappa.
Mm.
Och pappa som hamnade i olika händelser. Och efteråt, man har svikit honom. Man har skickat honom tillbaka till Iran. Men i lilla värld eller bubblan som Nili har skapat för sig själv.
Mm.
Tror att vara rojal mot pappa. Att visa medmänniska till pappa. Är det så att hon måste ta hand om pappa? Det är därför egentligen hon tjatar för att kunna leva nära till pappa. Det är problemet som man hittar på massor av lösning utan att stanna av och lyssna på henne. Och ställa, fråga varför, varifrån det här känslan hos ett litet barn som 7-årig, 10-årig har bestämt sig att ta hand om pappa.
Hon kommer ju faktiskt iväg i slutet av din bok till Iran och träffar pappa. Och det är ingen trevlig upplevelse att se en människa helt halvdöd praktiskt taget. Då är lilla Nili 17, 18, 19.
18. Ja. Det första mötet jag 18.
Ja,
det stämmer. Det här bubblan som hon levde i många, många år skapade massor med problem. Hamnade i fosterhem,
ja.
Behandlingshem. Här i Sverige hon är asocial tjej. Och
en liten värsting alltså.
En liten värsting, ja. Och med invandrare bakgrund.
Mm.
Som ingen har
inga bra odds.
Absolut inte. Men vad hände då? Hon envisade hela tiden att det bästa som kan hända henne att återvända sig till Iran.
Men löser det problemet för henne? Du tycker att du...
Hon trodde det. Hon trodde det är bästa lösning för henne att återvända till Iran och bli en vårdare för livet, för pappa. Men när hon bemöt pappa i Iran. Och där började sprickorna i hennes bubbla visade sig.
Ja.
Aha, är det det här som hon kämpade så många år? Vad är poängen med att bli vårdare till en pappa på det här sättet? Det där börjar hennes filosofiska tankar.
Mm.
Och det kommer massor med frågor. Först och främst upptäcker hon att pappa blev nästan offer för markminorna.
Landminor.
Landminor, förlåt. Landminor.
Finns dessa små äckliga ting också i Iran och Irak efter det där 8-åriga långvariga kriget på 1980-talet var det?
Både Iran och Irak säger att de försökte röja bort alla minor som fanns mellan gränserna mellan Iran och Irak. Men tyvärr, vi har ingen statistik. Vi har inte redovisning från båda sidorna att det här jätteproblem har man tagit det på allvar.
Man har inte tagit det på allvar.
Nej, det tror
det
jag inte.
Det förekommer alltså olyckor. Folk får benet avslitet eller dör. I de här. Det värsta är ju att de ligger ju kvar i åratal efter kriget.
Efter kriget.
Inte minst små barn som leker och kanske hittar någon sån där liten landmina och tar upp den och sprängs ihjäl. Det är 10 000 om året, läste jag. Som dödas eller skadas av dessa förbannade landminor.
Tyvärr, ja. Och det är så att folk på landet väldigt lätt hamnar i sånt läge.
De som, är ute på åkrarna. Och,
ja, med deras boskap och allt. Det händer att man läser på nyheter och tidningar. Ja, det är någonstans i Iran eller i
Kambodja, gränsen. Balkan,
Och det är ett problem i världen, men tyvärr har inte fått tillräcklig uppmärksamhet som...
Du har nämnt i alla fall the international campaign to ban landmines i din bok, Majid Sharif.
Ja, det har jag gjort.
Vad bra, tycker jag.
Ja, det vad har hänt för min lilla Nili efter att många år kamp och tjat och bli vårdare till pappa. Så småningom hon upptäcker att det är någonting annat som hon kan satsa på. Att bli fredsaktivist, att kämpa.
Tycker jag är en jättetjusig avslutning. Här ska du få, apropå fredsaktivism, ska du få ett par tre broschyrer. Jag är en sån där värvargubbe, förstår du.
Tack så hemskt mycket. Jag är väldigt glad att komma i kontakt med dig och er verksamhet.
Och snälla Masoud Sharif, kan du inte skriva en bok på svenska också?
Tror du min svenska räcker till? Att skriva en bok? Ja, det är ett mål för mig och det önskar mig faktiskt. Jag hoppas någon dag, då börjar jag
att skriva på svenska. Det är klart att väldigt många svenskar läser ju engelska. Och det är ju inte svårt att läsa engelskan i boken om lilla Nilly faktiskt.
Jag hoppas det att den här boken ska bli läst på grund. Det är inte bara för att en roman som jag har skrivit det. Det är en roman som handlar om en liten tjej som har rest väldigt, väldigt lång resa.
Hur får man tag på boken?
Den här boken, tyvärr, förlaget är i USA, men tack och lov det finns på Amazon.
Jaha, det är på nätet.
På nätet, det räcker bara att man slår mitt namn och namnet på boken och genom Amazon man får tillgång till det här
boken. Lycka till och snälla. Nästa gång skriver du alltså på svenska.
Jag lovar.
Jag kan hjälpa dig med, med svenskan ifall det verkligen behövs.
Jag lovar.
Tack så hjärtligt och fortsätt att trivas i Skrubba där du jobbar och i Handen där du bor. Hej då.
Tack så hemskt mycket.